Våran predikotext idag, den femte söndagen i påsk, den hämtar vi från Johannes evangeliets 15 kapitel, det verserna 9 till och med 17. Jesus talar och säger: Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen, Herre. Inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. En del av er, jag tittar här, en del av er som sitter här idag har tonårsbarn. Och en del av er som sitter här har en gång varit tonåringar själva. Och när man har barn som börjar växa upp och börjar bli stora, då funderar man extra mycket. Vad vill jag ge mina barn? Vad vill jag skicka med dem på vägen ut i livet? Det blir extra aktuellt när de börjar bli så där en 16, 17, 18, 19 och börjar bli lite flygfärdiga. Vad vill jag skicka med dem så att de klarar sig även när jag inte är där varje dag? Och kan säga, vad har du ätit idag? Se till att sova ordentligt. Har du några restuppgifter i skolan? Och så vidare, och så vidare. De flesta föräldrar vill ge sina barn en uppfattning om vad som är rätt och fel. Att de ska ha en moralisk kompass. Att de inte ska känna sig helt vilsna i världen. Utan känna att de vet någonstans vad som är rätt och fel. Många föräldrar vill också ge sina barn en god arbetsmoral. Att man gör sitt bästa utifrån de förutsättningar man har. Att man är en person att lita på som håller sitt ord. De flesta föräldrar vill ge sina barn en god självkänsla. Att man på något sätt tror på sin egen förmåga. Att man tänker att man är värd att få ha det bra. Och inte acceptera att bli utnyttjad eller illa behandlad. Föräldrar vill ge sina barn en hoppfull inställning till livet. Ett hopp om att saker ska bli bra. Att man ska få ett bra liv. Att problem ska kunna lösa sig. Allt det här och mycket mer vill föräldrar skicka med sina barn. Men jag vill avrunda den här delen. En historia som jag hörde från en äldre predikant. Han sa att en kvinna i hans församling, när barnen, de stora barnen, lämnade hemmet för att göra någonting. De kanske skulle åka på dans, som man sa förr i tiden. På disco, sa man när jag var ung. Det kan man inte heller säga nu. De skulle åka någonstans. Och så sa mamman alltid, när just de skulle gå ut: Kom ihåg vem du är. Kom ihåg vem du är. Och det tycker jag är så bra. För som kristen förälder vill vi att barnen ska komma ihåg vem de är. Vilka de är. Syndare, absolut. Men syndare som Jesus gav sitt liv för. Återlösta syndare. Guds kära barn. Kom ihåg vem du är. I vår text idag, då möter vi Jesus på väg mot hans lidande. Och hans ord till lärjungarna, Det är del av det man ibland brukar kalla Jesu avskedstal, som är uppdelat på flera delar och börjar redan vid nattvardens instiftelse och slutar med Jesu översteprästerliga förbön då han ber till fadern för lärjungarna. Och i det här långa talet i flera delar så vill Jesus skicka med lärjungarna en massa saker. Glöm inte det här när jag lämnar er. Den här första gången är det ju bara för 3 dagar. Men jag håller redan på att förbereda dem och träna dem inför ett liv utan honom fysiskt vid sin sida. Vad vill han skicka med dem nu när de ska ut i världen? För det första vill han skicka med dem kärlekens lag. I vår episteltext idag läste vi från 1 Johannes 4 de kända orden: Gud är kärlek. Och under påskhelgen här höll jag ett föredrag där jag bland annat talade om det här. Så det här blir lite repris för er som var med. Vad menar Bibeln när den säger Gud är kärlek? För det är ett citat från Bibeln som ofta missbrukas, skulle jag säga. Man vill ofta säga Gud är kärlek, så därför finns det inget rätt eller fel. Gud accepterar allt. Gud är kärlek, så han skulle aldrig ha någonting emot hur du väljer att leva ditt liv. Han vill ju att du ska göra som du vill och ha det bra. Men Bibeln beskriver inte kärleken på det sättet. Jesus talar om kärleken och kärlekens lag. Och så säger han så här: om ni håller mina bud, då förblir ni min kärlek. Om ni håller mina bud, då förblir ni i min kärlek. Att leva i Guds kärlek, det är att leva efter hans bud. Det är inte att säga, de där buden skrevs för så länge sedan, de struntar vi idag. Vi har andra tankar om rätt och fel idag. Och jag gör väl som jag vill med mitt liv. Ja, säger Jesus. Om ni vill leva i min kärlek, då vill ni också hålla fast vid mina ord och vid mina bud. Nu har vi pratat med konfirmanderna. När vi pratar om Guds bud, och så brukar vi fråga Axel, kan vi hålla Guds bud fullkomligt? Vad brukar vi säga då? Klarar vi det? Nej. Och det är ju lite läskigt. När Jesus säger, om ni förblir i mig och håller mina bud, så förblir ni i min kärlek. Då förstår vi att här ligger vi lite risigt till. Jesus nöjer sig inte med det, utan han utvecklar vad kärlekens lag är för någonting. Och så säger han så här: älska varandra som jag har älskat er. Det låter jättemysigt, men om man stannar upp och tänker, vad betyder det? Då känns det också lite jobbigt. Förklarar vi det? Hur älskade Jesus lärjungarna? Hans tålamod var oändligt. Och när han förmanade dem, då gjorde han det på ett kärleksfullt sätt. Inte på ett ilsket sätt eller besviket sätt. Jag som har undervisat er så länge, varför har ni inte lärt er det här än? Som man kan känna som lärare ibland. Måste jag gå igenom det här igen? Messias måste ju dö och sedan uppstå. Det är ju skrivet. Han älskar dem så mycket så att han går i döden för dem. Han offrar sitt liv och han förlåter dem till och med när de sviker honom. Och så tänker jag, älskar jag mina kristna systrar och bröder så mycket? Och gäller det alla? När Jesus förklarar kärlekens lag, då inser vi att den kräver mycket mer än vi klarar av. Då inser vi att vi är väldigt små i jämförelse med hur Gud egentligen vill att vi ska vara. För vi stannar ofta vid det som känns bekvämt att göra, istället för att göra allt vi kan för andra. Och vi funderar ofta på hur mycket vi egentligen orkar och har råd med, istället för att ge precis det sista vi har. Eller hur? Vi älskar nog inte varandra så som Jesus har älskat oss. Inte med den intensiteten, inte med den osjälviskheten. Inte så förbehållslöst. Kärlekens lag manar till eftertanke. Men Jesus vill också skicka med lärjungarna kärlekens evangelium, det glada budskapet. Han säger bland annat så här: jag har valt er, ni har inte valt mig. Och det kan man tycka, vad är det för gott budskap med det? Jo, det är inte som på gympan i skolan. När jag var barn i alla fall, det vet jag inte om man får göra så längre. Då sa läraren ibland, kan ni välja lag, Åsa och Hanna? Åsa, du börjar. Och så valde man lag. Och så börjar man ju givetvis med de bästa spelarna. Och så var det några som stod kvar sist så där. Ja, och så kunde ibland Åsa kanske, som var bäst på fotboll, kanske kan jag säga, du får rubbet. Du får de som är kvar, de vill ingen ha ändå. Ni har inte valt mig, säger Jesus, jag har valt er. Hur gjorde han valde lärjungar? Han kallade fiskare. Han kallade tullindrivare som var föraktade. Han valde lag på ett väldigt konstigt sätt. Vill han verkligen vinna matchen med tanke på vilka han valde? Samma är det idag. Han har inte valt de smartaste. Eller de med högst status. Eller de med mest pengar som kan ge stor kollekt. Utan han har valt ganska enkla syndare, hörni. Som till det yttre inte har jättemycket att erbjuda honom. Men framför allt är han som har kallat. Och det är viktigt att hålla fast vid. Evangelium är, det ligger inte hos dig. Utan hos mig, säger Gud. Det hänger inte på dina kvaliteter och din helhjärtade inställning. Det hänger på min osjälviska kärlek. Del av kärlekens evangelium är också att vi får vara Jesu vänner. Han säger det till lärjungarna, men han säger det även till oss. Den största kärlekshandlingen, säger Jesus, det är att ge sitt liv för sina vänner. Så ser han på dig och på mig. Trots våran synd, trots att vi inte håller hans lag på ett fullkomligt sätt, så ser han på oss som sina vänner. Vi är Guds tjänare. Absolut, vi tjänar honom. Men vi är mer än tjänare, säger Jesus. Vi är vänner för vi har fått veta sanningen. Sanningen om vem Gud är. Sanningen om vilka vi är. Sanningen om Guds frälsningsplan. Sanningen på frågan, vart är vi på väg? Ni har fått reda på sanningen, säger Jesus. Därför kallar jag för vänner. Och inte bara tjänare. Det är kunskapen som är skillnaden. Jesus vill vara med oss. Inte bara styra över oss. Kärlekens evangelium, att Jesus dog för oss trots att han visste att vi ofta skulle tänka själviska tankar. Trots att han visste att vi ofta skulle begränsa vilka vi vill hjälpa till dem som vi tycker förtjänar det. Eller verkar tillräckligt nödställda. Eller frågar när det är bra timing. Han förlåter oss för våra brister och kallar oss ändå sina vänner. Och det tredje som Jesus i våran text idag vill skicka med lärjungarna på vägen ut i världen. Det är kärlekens gemenskap. Kanske har ni en grupp vänner. Där det är väldigt tydligt vem som är vänkretsens medelpunkt. Hon eller han är den som hör av sig. Som bjuder in. Som ser till att det blir av att man träffas. I vissa familjer och släkter är det så. Min farmor var sån. Hon höll koll på allas födelsedagar och skrev brev till Sverige från USA och till alla olika delstater i USA där släkten var utspridd. Hon uppmärksammade alla barnbarn och barnbarnsbarn och så såg hon till att kalla alla till sig. Man firade stora högtider hemma hos farmor och farfar. Och när hon dog, då var det någonting som inte längre hängde ihop. Ni vet navet som liksom håller fast ekrarna mitt där i hjulet. Som snurrar och ser till att alla rör sig tillsammans. Men inte så att de åker in i varann. Och ser till att de inte faller isär. Men om navet går sönder, hörni, då skingras ekrarna. Och hjulet faller ihop. Och så var det lite grann när farmor dog. Det fanns inte längre någon som höll ihop vänkretsen, familjekretsen och släkten. Så är det också i kyrkan. Jesus är det här navet kring vilken alla de här vännerna snurrar. Utan Jesus då finns det inget som håller ihop kärlekens gemenskap. Det räcker inte att vilja göra gott för andra människor. För vi har så olika uppfattningar om vad det är. Det räcker inte att vilja göra en positiv skillnad i samhället. För det gör inte att vi håller ihop kring ett gemensamt mål och en gemensam mening. Vi behöver Jesus som nav. Och vi som ekrar behöver vara fästa i det här navet för att inte tappa bort oss. För att inte trassla in oss i varann. Allt som kärlekens gemenskap, alltså den osynliga kyrkan, gör, det bygger på krubban. Där Jesus lades när han blivit född till människa. Det bygger på korset. Där Jesus dör, men inte innan han har utropat det fullbordat. Det bygger på den tomma graven. På påskdagens morgon. Jesus uppstånden. Det måste vara navet i allt som kyrkan gör. Allt som kärlekens gemenskap försöker åstadkomma. Navet. Jesus säger något uppmuntrande om de kristna. Han säger så här. Jag har bestämt om er att ni ska bära frukt. Jag har bestämt om er att ni ska bära frukt. Vi känner nog lite till mans ibland. Att vi inte bär så mycket frukt. Vi skulle vilja bära mer frukt. Vi skulle vara bättre kristna, bättre förebilder, bättre föredömen, bättre föräldrar, makar, bättre barn åt våra egna föräldrar. Men ändå kan vi söka tröst i att Jesus har bestämt om oss. Ni ska bära frukt. Arbetet är inte förgäves. Även när det ser kanske lite mörkt ut. Även när vi kanske ser stora problem hopa sig. Se mörka moln vid horisonten. Jag har bestämt om er att ni ska bära frukt, säger Jesus. Och så säger han också så här. Det är vackert tycker jag. Er frukt ska bestå. Er frukt ska bestå. Lärjungarnas arbete bestod. Lärjungarnas mission. När de gav sig av som apostlar för att sprida evangelium. Det gjorde ju dels att Bibeln fullbordades med ett nytt testament. Men det gjorde också att kärlekens lag och kärlekens evangelium spreds över världen. Det gjorde också att vi samlas här idag. Er insats ska bära frukt och er frukt ska bestå. Och vi är inte Jesu apostlar. Och vårat arbete kommer förmodligen inte att bära sån frukt som deras gjorde. Men det kommer att bära frukt. Det kommer att finnas dem som genom vårat arbete får höra om Jesus. Får höra om synd och förlåtelse och evigt liv i himmelriket. Er frukt ska bestå. Vad ville alltså Jesus ge sina lärjungar när han gjorde sig redo för att putta ut dem ur boet? Och säga, ni klarar er själva. Vad vill han skicka med dem? Lagen. För han visste att utan lag så är vi vilsna. Vi behöver regler och ramar för att veta hur vi ska tjäna Gud och hur vi ska älska våra medmänniskor. Så att vi inte fastnar i Gud är kärlek. Allt är härligt. Vi behöver ramar för att kunna vägleda andra. För precis som barn som inte mår bra av att leva helt utan regler och helt utan gränser, så är det också med människan ur ett andligt perspektiv. Hon behöver ramar och regler för att kunna leva tillsammans med andra i frid. Framförallt vill han skicka med det glada budskapet, evangelium. Evigt liv på grund av hans kors död. Förlåtelse genom tron på honom. Och så vill han skicka med dem: ni har en gemenskap i tron. Håll fast vid mina ord, men håll också fast vid varandra. Bär varandras bördor. Uppmuntra varandra när de gråter. Gläds med varandra när ni är glada. Värdesätt kärlekens gemenskap. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att du undervisade dina lärjungar så grundligt. För att du uppfostrade dem och gjorde dem redo för att vara ledare i den allra tidigaste kristna kyrkan. Tack för att du har förberett oss genom din undervisning, så att också vi ska kunna vara vuxna. Vuxna det ansvar som du ger åt oss. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.